Du lyssnar på Dödlig tid av Ellie Griffiths i översättning av Carla Wiberg, uppläst av mig, Angela Kovacs. Om all tid är evigt närvarande är all tid omöjlig att frälsa. T.S. Eliot, Bernt Norton. Folk talar om att slå ihjäl tid, medan tiden i all tysthet dödar dem. Dion Boucicault. Prolog. April 1851. Vagnen stannar utanför ett hus i London. En kusk hoppar ner och öppnar dörren och en kvinna stiger ur. Hon är klädd enligt högsta mode. Smaragdgrön sidenklänning med tre rader mörkare gröna fransar vid follen. Kort jacka, kantad med grönt, och en högbrättad bahytt, prydd med påfågelsfjädrar. Hon håller upp kjolarna med ena handen, som är klädd i en glaséhandske så ljust grön att den verkar nästan vit. Välkommen hem, Lady Serafina, säger hovmästaren som öppnar ytterdörren. Tack, Harrison. Hennes röst är låg med en svag antydan till utländsk brytning. En kärlekskrank beundrare uttryckte det nyligen som att hon hade en ängels ansikte, röst och namn. Det påstås att hon är född i Ryssland, i amerikanska västern, i Glasgows slumkvarter. Själv har Lady Serafina aldrig avslöjat sin födelseort. Men hon låter undslippa sig så pass tydliga ledtrådar att de initierade anar en nära släktskap med en av kontinentens mest ansedda kungliga familjer. Lady Serafina Jones befriar sig från jacka, handskar och bahytt och skrider in i salongen för att läsa The Morning Chronicle. En betjänt serverar henne ett glas vatten med en citronskiva i, en delikatess som hennes nåd är mycket förtjust i. Lady Serafina låter blicken glida längs de finstilta spalterna tills hon får se något som uppenbarligen intresserar henne. Världsutställningen. Bland de kuriositeter vilka skola utställas till allmän beskådan kan nämnas en spegel var i man sägs kunna blicka in i framtiden. Lady Serafina leker förstrött med en mörk hårslinga som har lösgjort sig ur hennes koafyr. Hon doppar sin penna i bläckhornet och skriver sedan tvärs över sidan med en elegant släng. Samlarna. 1. Torsdag 20 juni 2024. Kriminalkommissarie Ally Dawson är sen till jobbet. Det gör henne inte så mycket. Livet på enheten för kalla fall av somliga kallad de fastfrusna är inte precis schemaberoende. När hon korsar Old Kent Road funderar hon på sina bekymmer, nämligen i ordning katten Terry som verkar ha dålig aptit, värmeböljan som hon inte var beredd på, vilket innebär att hon inte har rakat benen och letat fram några sommarkläder. Sonen Finn som på sista tiden har låtit höra olycksbådande muttranden om att han vill flytta från London. Kollegan Jones, som för närvarande har fastnat i 1800-talet. Hela London har tagits på sängen av det vackra vädret. Kontorsslavar tar av sig kavajen och fläktar sig med gratistidningen Metro. Serveringspersonal ställer bord utanför restauranger och sneglar nervöst på uteliggarna som slagit läger i närheten. Att äta ute är ganska nymodigt i den här delen av East End. Ally ger pengar åt en uteliggare som hon känner igen. Ibland köper hon frukost åt honom. Men hon vet att han egentligen hellre vill ha kontanter. När hon trycker 2 pundmynt i handen på honom får hon en vision av en 1800-talsdam som ger en penny åt pojken som sopar gatan framför henne. Välgörenhet känns så deprimerande gammalmodigt. Det borde inte behövas i ett välordnat samhälle. Detta tänker Ally påpeka för Finn när hon träffar honom härnäst. Han jobbar hos en Labour-politiker, en parlamentsledamot som snart kan bli minister i regeringen.